Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej, 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 hej på dig. Välkommen till veckans avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och den här veckan är det dags för en efterlängtad repris igen. För ni är garanterat många som inte gått hela vägen tillbaka i tiden till 2016 i arkivet och lyssnat på avsnitt 25. Men för er som har gjort det, herregud vad ni är fantastiska. Tack för att ni lyssnar, alltså otroligt. I alla fall om vi backar bandet till avsnitt nummer 25 så besökte ingen mindre en Elsa Billgren-podden och berättade om sin utdragna graviditet som bland annat innehöll hinsvep och tankar om kom ut nu snälla bebis på slutet. Här kommer denna fina berättelse igen. Välkommen!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil. Nu sitter jag här och glimtar på världens sötaste Linn som är 7 veckor, Elsa. Hur känns det?
Det känns helt fantastiskt faktiskt.
Ja. Vi ser så himla harmoniska och härliga ut ihop.
Vi är ett bra team.
Ja.
Vi har fått lära känna varandra.
Ja, det tar ju ändå ett litet tag åtminstone.
Ja, han sover ju så mycket så att man får passa på när han är vaken.
Exakt. Har du alltid velat ha barn?
Jag har nog alltid velat ha barn. Eller jag har alltid velat ha familj, så ska jag nog säga. Det är ju barn. Jag har velat ha liksom ett sammanhang och ett gäng där jag känner mig trygg och där alla har sin plats och man har jargonger och sådär. Jag är uppvuxen med i en 5-familj, vi har varit 5 stycken. Och jag har alltid tyckt att det har varit så himla mysigt. Så jag har alltid velat ha barn. Och sen speciellt när jag träffade min man Pontus, då visste jag att jag ville ha barn. Jag visste att jag ville att han skulle vara pappan till barnen.
Det där är en sån cool känsla, för så var det för mig också. När jag träffade Simon, att bara, ja men det är nu, det är här, det är liksom. Det är häftigt när man blir så säker liksom.
Ja, han har alla de där sidorna som jag inte har. Tålmodig och lugn och sånt där som jag i alla fall haft som föreställning kan vara bra om man ska ha barn. Mm. I alla fall att en person i närheten har de egenskaperna.
Mm. Har den föreställningen slagit in, tycker du?
Ja, men jag har nog förvånat mig själv också ganska mycket, skulle jag nog säga.
Det är ju på tal om att lära känna varandra så lär man ju känna sig själv ganska mycket också.
Ja, och sett jag har kanske hackat ner lite på mig själv har jag blivit ganska stolt över vad jag har klarat av bara på de här 7 veckorna. Så är jag nog ganska glad och stolt över mig själv.
Härligt, det ska man vara, tycker jag. Du, hur länge hade du och Pontus varit tillsammans och gifta innan du...
Vi blev ihop 2009. Mm. Och sen gifte vi oss på vår årsdag 2010, den 8 maj. Så att vi gifte oss snabbt. Mm. Och sen så var vi gifta i 5 år innan vi började försöka.
Mm. Och var det liksom, var det en stor diskussion kring det eller var det något som kom fram naturligt?
Vi ville ha barn redan när vi träffades. Vi ville verkligen ha barn snabbt. Men tänkte att så här, vi gifter oss istället. Så vi gör den grejen först istället. Fira liksom kärleken på det sättet. Så vi gifte oss direkt. Och sen så insåg vi att vi hade så himla kul ihop bara vi två. Vi ville vara fulla på trädgården. Mm. Vi ville åka på massa resor. Vara stört spontana. Så då väntade vi lite. Så vi började säga så här, år. Ja, men 2013, då blir det. Och så när 2013 kom så 2014. Och så höll vi på så tills vi kände att nej, det blir 2016.
Mm. Och sen, alltså gick det ganska fort för er när ni väl hade
vi blev gravida det första som hände när vi träffades, men okay. Gjorde en abort. Uh-huh. Så att vi hade nog ett självförtroende inbakat i att det i alla fall gick då.
Mm.
Så att vi började försöka i september 2015 och det tog 2 månader så var jag med barn.
Det låter lite lagom.
Ja, det var en svettig månad. Och sen så var, nej, det var oförskämt snabbt faktiskt.
Men hur var det att göra en abort, tyckte du? När ni...
Det kändes rätt då. Det var det första som hände. Vi var så där dumkära. Bara, vi behöver inget skydd för att vi är så kära bara. Jag vet inte riktigt hur vi tänkte. Men sen insåg vi att vi vill inte vara föräldrar. Vi vill vara ihop. Bara först. Mm. Så att det var inget svårt beslut. Och sen så har vi levt lite på det självförtroendet ett tag, tror jag, att det gick då. Och att det liksom inte skrämde oss så otroligt mycket ens då, när vi var helt nya med varandra. Så att det har känts självklart. Och sen så gick det fort. Så att det var faktiskt jätteskönt på alla sätt.
Hur kändes det när du förstod att du... Tog du en sån här sticka hemma, eller?
Ja, precis. Vi hade bestämt ett datum som vi skulle liksom testa. Jag hade fått en liten blödning, men det var så där pyttelite. Och så gick jag och pratade med mina kompisar, och de bara, du är supergravid. Du är verkligen det. Jag bara, nej, jag vet inte. Jag vågade inte ropa hej. Så hade vi ett datum där jag skulle kissa på stickan. Och så gjorde jag det på morgonen. Och bara sprang in med den till sovrummet och visade upp den. Och skrek gravid, tror jag.
Mm.
Så det var lite väntat, men det var superhäftigt också.
Hoppade ni i sängen sen, liksom? Upp och ner?
Ja, det blev... Eller, jag vet inte. Pontus är så himla lugn av sig. Så han ryckte väl på axlarna och sa, jag sa ju det. Eller någonting sånt. Men sen, det som var allra häftigast var ju de här timmarna efter... När vi tog en lång promenad genom hela stan och så här, tog en kaffe på en uteservering. Det var höst och så här, röda löv överallt. Och det var liksom ingen skillnad för resten av världen, men jättestor skillnad för oss.
Just det.
Och det var de timmarna liksom innan man ens börjar fundera på hur ska man säga till mamma och såna där saker. Och sen när det slår en, tänk om det inte blir. Och så kommer den första ångesten, den här... Tänk om det inte blir. Så det är mycket som händer den där första dagen, tycker jag.
Verkligen. Och just det där tänk om det inte blir eller tänk om något är fel. Det bär man ju verkligen med sig ganska starkt.
Ja, det var mycket större liksom, rädsla än vad jag trodde faktiskt. Fast för att jag hade inga tecken på det. Men jag var ändå otroligt rädd länge att det skulle bli missfall. För att det kunde ju bli missfall, så... Och jag kan inte göra någonting för att det inte ska bli missfall. Så det var läskigt. Den, liksom, att släppa på den kontrollen och bara låta kroppen sköta det.
Men det är väl också någon slags modersinstinkt som kommer direkt, liksom, säkert. För den ångesten tickar ju på lite då och då. När man minsta lilla man börjar tänka på att shit, någonting kan hända Essie. Liksom. Det är väl den känslan som börjar redan i det lilla, lilla fröet säkert.
Jag hade inte riktigt tillåtit mig själv tänka så här, känna den kärleken innan det blev. Nej. Men sen så fort jag visste att jag var gravid så var det så otroligt rätt. Mm. Det kändes verkligen så här, yes, äntligen. Eller liksom, vad roligt det här, den här tiden i livet kommer bli. Och lika mycket som jag var glad över det då, lika läskigt var det att tänka på att det kanske blir missfall. Och det är ju supervanligt.
Ja, verkligen.
Och man hör ju mer om det nu idag.
Ja, för att vi äntligen pratar om det.
Ja, men precis. Vi lyfter lite på det locket. Och det är jättebra. Det tror jag lindrar lite. Men det kommer jag ihåg att jag tyckte var läskigare än vad jag trodde innan. Just de veckorna.
Hur var det annars att vara gravid då? Hur mådde du?
Ja, graviditeten var så många olika faser för mig. De första veckorna var, de tyckte jag var så där, just eftersom jag inte gillar att ljuga och vara hemlig. Jag tycker inte alls om det. Utan jag ska bara stoppa en liten napp. Lilla Simon.
Härligt att du är med, Lindsen.
Ja.
Åh, vad supernöjd direkt. Ja. Det var gott.
Så där. Nu får vi se. Jag pratar om dig. Nej, men jag kommer ihåg att jag var på ett så här 30-årskalas med jättemycket människor som jag inte kände så himla väl. Det var för sig konstigt att jag gick på det. Jag förstår varför folk inte gör det. Men jag gjorde det, för det var så här, jag vill att mitt liv ska fortsätta. Det var superviktigt för mig. Och jag tyckte att det var jobbigt att så här, inte kunna säga att jag var gravid. För jag var väl vecka 6 eller något sånt där, 7. Men ja, vissa visste och jag hymlade med låtsas champagne. Det var liksom knappt kul att vara där. Det hade ju varit kanske bättre att säga det. Fast å andra sidan så var det ju 150 pers där som jag knappt kände. Och det är ju en sån där grej att om man säger så vet alla, så sprider det sig genom rummet på något sätt. Så sånt där tyckte jag var ganska knepigt faktiskt. Plus att min egen rädsla då att det inte skulle bli någonting. Att behöva ha sagt det till 150 av mina närmaste bekanta och sen blir det ingenting. Men sen när det väl var liksom, det kändes tryggt. Det här kommer bli en graviditet, det här är liksom, det känns bra. Då kickade in väldigt snabbt känslan av supergravid och jättenöjd. Och så här stoltserade med min bula som var ganska stor tidigt. Jag hade en så här riktig mage vecka 13. Ja. Mina såna där gravid vecka för vecka bilder börjar liksom med en gravid mage.
Ja, för du har jättemycket fina bilder på bloggen.
Ja, jag försökte dokumentera graviditeten så mycket som möjligt. För att jag tycker att det är, jag kommer säkert, om jag blir gravid igen eller sådär, så kommer jag nog inte kanske göra det på samma sätt. Det kan vara kul att ha, tänker jag, också för mig själv. Och så var det bara jättehärligt i flera månader, tycker jag. Bara kände mig jättefin, bytte absolut inte garderob utan kunde ha mina vintagekläder, känna mig som mig själv. Så hela liksom mittenhalvan av graviditeten tyckte jag var superhärlig. Och det var bara kul liksom. Men sen följde de sista veckorna, tyckte jag var fruktansvärda, verkligen. Jag kände mig inte glowing och härlig höggravid, utan jag mådde jättedåligt och min kropp började liksom förtvina steg för steg. Men de sista veckorna av graviditeten var ju ganska jobbiga för mig, för att han låg i säte. Och det gjorde något knasigt med tyngdpunkten, så jag fick ischiasnerven i kläm och blev helt liksom immobiliserad, kunde inte gå. Jag hade kryckor som var helt onödiga för att jag kunde inte gå. Så att jag var liksom helt, ja, det var bara sängliggandes från vecka 33 liksom.
Det var ganska lång tid kvar.
Ja, det var lång tid kvar. Så det var ganska sorgligt att, liksom, jag var ganska ledsen över det. För att jag ville kunna gå omkring liksom. Så jag försökte med bälten och kämpade på. Var hos sjukgymnasten. Där jag fick de här kryckorna och ett lycka till. Det var liksom, det var ingenting att göra. Men sen så vände vi honom.
Ja, precis. För när jag träffade dig en gång innan, några veckor kvar, då hade du precis att du vänt.
Ja, då öppnade sig en ny värld av möjligheter.
Hur funkar det? Kan du berätta hur en vändning går till?
Ja, men precis. En vändning är någonting man kan göra om man vill när bebisen ligger i säte. För att liksom, vända på bebisen så att huvudet kommer först. Mm. Så att man kan göra en vaginal förlossning. Man kan ju föda i sätesbjudning också om man vill, tror jag. Jag tror man måste genomgå lite undersökningar och sånt där. Men jag tror man får det. Men jag vill inte det. Så istället för att då få ett planerat kejsarsnitt så kan man göra ett vändningsförsök. Och då går man helt enkelt till sjukhuset ett visst datum. Och sen så gör de ett noggrant ultraljud för att se till att det finns tillräckligt med fostervatten och hur bebisen ligger helt, liksom som man har stenkoll på allting. Och sen så fick jag oxytocin, tror jag det var, på dropp. Aha. Eller nej, gud, nu, oxytocin är det man får. Det är värkstimulerande dropp.
Ja, precis.
Ah, just det. Nu blandar jag ihop droppen. Det har varit mycket dropp för mig. Man får ett, som ett astmamedicin, fast man får det direkt liksom intravenöst, tror jag det heter. Som gör att man får att hela livmodern slappnar av, och så får man liksom nästan som en ångestattack. Aha. Det är jätteobehagligt, men eftersom jag kände så här, eftersom jag visste om det innan, så kunde jag använda min så här profylaxandning för att klara av, för det går som ett rus genom hela kroppen. Och livmodern slappnar av jättemycket, och då vänder de helt enkelt på bebisen.
Och tar tag liksom
med händerna i rumpan och huvudet, och sen steg för steg så liksom gör de som en kullerbytta på bebisen. Och det går in, det brukar vara, jag för mig att det var 50% chans att det lyckas. Och det beror på en massa olika saker. Men det lyckades.
Hur kändes det då när de...
Alltså, jag tyckte det var en jättehäftig upplevelse. Jag vet att många säger att det här är fruktansvärt, och det kan jag verkligen tänka mig att det är så här individuellt. Men jag tyckte att det var superhäftigt. För det gjorde inga ont. Men det var liksom en sån där upplevelse som jag tänkte att föda barn skulle vara. Mm. Så här, jag minns att det var en läkarstudent som stod bakom och nästan klappade i händerna under tiden. För han tyckte det var så himla magiskt. Mm. Och hon som gjorde själva vändningen var så här: det går, det går, det går. Så de var väldigt exalterade. Mm. Och jag låg där och liksom kämpade med min andning just för att inte tänka på ruset. Liksom. Och sen så låg han med huvudet ner, och det hade bara tagit någon minut. Och helt plötsligt så ändrade sig formen på min mage. Och jag kunde gå.
Det är helt otroligt.
Det var en sån här Jesus moment. Jag ställde mig upp och bara, jag är en ny människa.
Herregud, det måste ju känns helt... Kände du så här skakiga,
bambi? Ja, det var helt fantastiskt. Liksom. Och sen så insåg jag, men varför har ingen sagt något? Att det här med sätesbjudning kan göra att man får så ont. Mm. För det hade jag knappt läst någonstans, och då hade jag läst ganska mycket.
Och det var inget man sa på NBC heller? Liksom,
nej, ingenting. Jag hade inte hört ett ord om det faktiskt. Och det är väl säkert för att det inte alltid är så. Men för mig var det verkligen så. Mm. Helt plötsligt så kände jag att så här, ja, men de här sista veckorna, de klarar jag. Men då visste jag inte hur det skulle kännas att gå över tiden.
Bam, bam, bam.
Exakt.
Varför vill man undvika att föda i säte?
Ja, därför att man anser väl att det är större risker när barnet kommer med stjärten först. Så. Och det beror ju på att när själva förlossningen, öppningsskedet och så, det är ju ingen skillnad, alltså inte några problem. Utan det är ju precis när barnet ska födas. Och det är ju så att eftersom barnets huvud kommer sist så har det inte format om sig. Och därför så kan det fastna, och då har ju navelsträngen redan kommit ut. Och den kommer i kläm, och barnet får ingen syre, och så sitter barnet fast. Så om vi gör det riktigt dramatiskt så blir det jätteläskigt då naturligtvis. Därför har man väl då tittat på olika studier och säger att men nu när vi är så duktiga på att göra kejsarsnitt, så anser man väl då att risken är mindre vid ett kejsarsnitt. Men det är inte riskfritt där heller. Jag skulle bara lägga till så här att det kom en studie som tror jag skrämde alla, både barnmorskor och läkare, som sa att det var jättefarligt. Och den gjordes i Kanada, och det var stort material. Och sen har det visat sig att det är nog inte så farligt om man använder, vi inom professionen använder hjärnan och tänker efter vilka faktorer är viktiga. Och då vet vi så här att Det viktigaste är att det finns gott om plats i bäckenet. Så att därför så gör man ju röntgar man ju bäckenet. Och är det bra mått och barnet inte är stort, så säger man idag att det går bra, framförallt om man är omföderska. Men det här varierar ju från klinik till klinik jättemycket, beroende på att vi också inom både barnmorskor och läkare har tappat kunskapen om att handlägga sätesförlossningar, de här kliniska momenten när barnet ska ut. Så eftersom vi inte har gjort det, så blir det ju svårt sen att i verkligheten utöva det hela. Men så att det här diskuteras jättemycket. Men tycker jag, är man omföder ska ha bra bäckenmått och bra verkar, så är min erfarenhet att det går väldigt bra.
Som kvinna föreställer man ju sig att det liksom är värst för en själv på något vis, för att det känns så stort med rumpan och så. Men egentligen är det då barnet som har största risken.
Ja, alltså för kvinnan är det ju ingen risk att föda. Om säg att man inte vet att barnet ligger med stjärten neråt, så går ju förlossningen är ju inte annorlunda eller så. Så att, det är inte, utan det är precis det här när barnet ska födas fram, och det här att man säkerställer att man snabbt kan få ut barnets huvud.
Ja, men då närmar vi oss due date liksom, sådär. Hur hade du förberett dig rent mentalt och sådär för förlossning?
Mentalt, det är så svårt att säga, men jag hade förberett mig mycket. Mm. Jag hade gått gravidyoga, 3 vändor, 3 kurser på rad. Ja, wow. Jag kände mig som ett riktigt proffs. Jag hade läst allt, sett allt.
Längtat igenom förlossningar.
Ja, så det. Många. Jag har säkert sett 500 förlossningar.
Är det sant? Jag vågar inte det.
Va? Jag knarkade de där Oneborn, alla säsonger, midwives. Det finns ganska mycket där ute på YouTube.
Jag har försökt undvika.
Ja, nej, men jag var inte alls rädd för det. Jag grät när varje barn kom ut. Och jag kunde också då se vad som skulle vara mitt skräckscenario och vad som var mitt drömscenario. Liksom såg olika tekniker, såg det utifrån. Men själva mentaliseringen tycker jag var svår, för att jag blev förvånad sen när det väl hände. Det var ju någonting annat liksom än det där titta utifrån på någon som föder. Att föda var verkligen någonting annat. Men jag försökte så gott jag kunde, och jag såg inte mig själv som rädd alls, utan taggad. Och ju närmare jag kom, desto mer taggad var jag. Nu vill jag att det ska sätta igång. Och jag ville att det skulle liksom komma igång av sig självt gärna. Det var ju därför jag hade gjort den här vändningen och inte tog det planerade kejsarsnittet och så, utan jag ville att det skulle komma igång. Jag ville känna hur verkar kändes. Liksom hur min kropp kan göra att ett barn kommer ut. Jag ville uppleva det. Det var en del av liksom det häftiga. Så att jag var inte rädd, utan jag var ganska taggad.
Och sen gick du över.
Jag var på min kompis baby shower på min due date. Det var taskigt. Jag satt där och var så här, tänk om det kommer igång. Om vattnet går här nu på din due date. Så taskigt. Det hände ju absolut ingenting. Nej, due date var som vilken annan dag som helst. Och sen så började de här riktigt hemska dagarna faktiskt. Och det hade jag också hört och förstått och läst. Att gå över tiden är ofta väldigt jobbigt för många. De längsta dagarna i ens liv och så vidare. Men jag kunde inte föreställa mig hur ledsen jag skulle bli under de dagarna faktiskt. Jag blev mer och mer deprimerad.
Okay.
Men jag kunde vakna 3:30 på morgonen och gå upp till vardagsrummet, vanka av varandra, äta en liten yoghurt, typ titta på tv. Och var verkligen så här deppig och riktigt låg. Och jag kommer ihåg att mina kompisar var lite oroliga för mig på slutet faktiskt. För att de märkte en stor liksom sinnesförändring hos mig. Och det var jag inte alls förberedd på skulle hända. Utan jag tyckte att den där klyschan, hur kan en dag kännas längre än en annan? Man har ju gått i 9 månader, det kan ju inte vara så stor skillnad. Men det var en sån extrem skillnad. Och det var nog mest för att jag insåg att ju närmare, att jag kommer närmare och närmare en igångsättning. Och liksom inte ett förlopp som är spontant. Och jag ville så gärna ha en spontan förlossning. Ja, för att jag hade någon föreställning om att det skulle vara snällare och bättre verkar, tror jag.
Mm.
Min mamma har blivit igångsatt alla tre gånger. Hon har aldrig sagt ett ord om sina förlossningar till mig, utan ger mig bara en blick. Nej, men jag ville verkligen att det skulle komma igång av sig självt. Och jag kände att ju närmare jag kommer liksom igångsättning, desto mer kommer vården föda åt mig på något sätt, istället för att jag föder. Så jag gjorde en hinnsvepning när jag var 12 dagar över tiden.
Okej, 12 dagar. Hur funkar det då?
Det funkar så att man ber om en hinnsvepning, tror jag. Jag vet inte hur det... Jag bad helt enkelt min barnmorska om att så här, finns det något man kan göra liksom? Mm. Och då sa hon, ja men du kan göra en hinnsvepning. Och då gjorde jag det hos en läkare på liksom själva sjukhuset, inte hos min barnmorska. Och hade ett samtal samtidigt, eftersom jag kände mig så nedstämd. Så vi pratade om det, och sen gjorde hon en hinnsvepning. Och jag minns att det var dagen före midsommar. Och då sa hon, för att hon sa, det här kan göra väldigt ont. Men det gjorde inte alls ont. Så jag var så här, kör hårt, dra ut det här barnet liksom nu. Och det de gör är helt enkelt en gynekologisk undersökning där man sveper hinnorna som ligger runt bebisen genom att föra in två fingrar genom modermunnen, tror jag. Alltså att man liksom retar hinnorna där inne att det ska sätta igång.
Kittlar dem lite,
man kittlar helt enkelt hinnorna. Så det är vad det låter, en hinnsvepning. Och det hör man ju kan ju göra lite ont. Men det, jag tycker inte alls att det gjorde ont. Så att hon bara, får jag köra på? Jag bara, go nuts!
Mm.
Och sen direkt efter... Hon hade gjort den, då sa hon, du kommer få en midsommarbaby. Så som jag misshandlade din livmodertapp. Jag bara, gud vad bra. Så här. Och sen på natten efter midsommar klockan 02 så började verkarna.
Mm. Det är ju så häftigt att ändå, då gjorde det ju nytta.
Ja, det verkligen. Tror jag verkligen.
Men hur kände du där när ni skulle ju ändå fira midsommar lite så här? Kände du att det var någonting på gång eller hur?
Inte ett pip. På midsommar, eftersom jag var så depp, så var jag så här, det är midsommar, nu vill jag inte vara deppig, nu ska det vara riktigt mysigt. Så att jag bad min man Pontus, jag bara, kan inte du dra ihop alla som är kvar i stan och så firar vi midsommar på vår innergård, vi har en jättemysig gård. Så hade jag faktiskt en helt fantastisk midsommar och glömde nästan bort att jag var gravid, eller i alla fall att jag var 13 dagar över tiden.
Det kanske hjälpte till också, att man bara ska koppla
bort. Ja, kanske, och bara hade kul. Spela massa kubb, var mycket mer aktiv än vanligt. Det var säkert det också. Mm. Men det var för att jag hade liksom fått känna några småverkar direkt efter hinnsvepningen. Det sa de skulle hända, att de sen skulle försvinna. Så det var så här, det är så här det kändes. Jag hade inte haft en förverk, inte en enda sammandragning. Ingenting. Mm. Så att min graviditet var liksom aldrig... Jag fick aldrig känna så här, nu närmade sig förlossning. Så direkt efter hinnsvepningen var första gången jag kände liksom, nu är det någonting på G. Mm. Så jag var så himla upplyft av det. Så deppig som jag var innan hinnsvepningen, så glad var jag efter. Så att det använde jag mig av under midsommar.
Mm.
Och sen bara gick vi och la oss tidigt. Och så vaknade jag klockan 02 av att det verkligen krampade i magen.
Finns det en koppling rent fysiskt till att man blir deppad när man är gravid och går över tiden och sådär? Eller är det mer föreställningar man har? Sådär?
Alltså när du säger deprimerad, då får jag lite rött i ansiktet. För att för mig, är man deprimerad så är det en diagnos. Och jag upplever inte att det alls är vanligt att kvinnor är därför deprimerade i slutet av graviditeten när man går över tiden. Däremot så träffar jag många kvinnor som ringer som är, åh, kan vi göra hinnsvepning? Kan jag står inte ut med det här längre och jag är jättefrustrerad och jag skiter i alltså, men och nu måste den gå med. Och det ser väl jag inte, att kvinnor är deprimerade, man uttrycker sig på det viset så. Men och att fokuset ju närmare datumet som man ska föda man kommer, desto mer fokus blir det ju på att föda barnet och allting runt omkring, och resten av världen stängs av. Och det är klart att så därför så blir man säkert annorlunda i sinnet, tror jag. Och jag tror till och med att det kan bli den här frustrationen som jag uppfattar det som. Det kan vara en, kanske ibland en hjälp till kvinnan att nej, nu ska den ut, och till och med att rädslan för att föda till och med kan försvinna bort, för nu skiter att det blir, ja det här går liksom, bara sätter igång någon gång. Så använd det på rätt sätt i svaret.
Jag läste på din blogg också, du har ju skrivit lite om din berättelse där, att det liksom, ja, nästan pang. Liksom.
Ja, pang bom. Ja. Jag vaknade och så var det 3 verkar på 10 minuter.
Det känns ju helt, det har jag aldrig hört innan.
Nej, jag, men
nu
det
har man
ju
lyssnat på några stories.
Ja,
liksom.
Men exakt. Men varje förlossning är ju unik, säger
jag. Ja, absolut.
Nej, jag hade ingen aning. Jag bara, jag kämpade på med mina verkar där. Mm. Så att jag gick upp och började ta verkarna på de sätten jag hade liksom förberett mig att jag skulle. Bada, bli masserad, försöka sova mellan verkarna, bara kämpa på helt enkelt.
Mm. Hur tyckte du att det gick? För du var ju hemma ganska länge innan ni ringde in, förstår jag.
Jo, jag ville ju inte åka in för tidigt. Så att jag var så här, nu kämpar jag tills jag inte kan längre. Och mitt vatten hade ju inte gått och sånt där. Och man ska ju ha 2 av 3 tecken på att det är igång för att ringa. Så här, man ska vara uppe någon centimeter, man ska ha verkar, 3 verkar på 10 minuter och, eller att vattnet ska gått. Så jag fortsatte med mina verkar för att se att de blev, att det var liksom så många under flera timmar. Så att jag hade starka belägg för att få åka in när jag väl ringde. Och det gjorde ju jätteont såklart. Men det var ju hanterbart där i början, tycker jag. Jag försökte som sagt sova mellan verkarna. Mm. Vilket var lite jobbigt för att när jag väl lyckades slumra till, då försköts verken. Och sen när jag vaknade, då kunde jag få 3 verkar direkt på varandra. Okay. Så att jag fick liksom sota för min näp. Så det var lite sådana där konstiga grejer. Ja, verkligen. Sen så försökte jag äta lite och dagen efter, vid 2 tror jag det var. Mm. Efter 12 timmar blir det väl då. Så ringde jag in. Mm. Första gången.
Och då sa de att det var...
Då sa de att det var fullt. Mm. Jag ville föda på SÖS. Och för jag bor bara någon minut från SÖS. Jag ville verkligen föda på SÖS.
Fullt förståeligt.
Det var söndag, dagen efter midsommar. Mm. Det var fullt. Så att, det var ju deppigt. Men jag var ganska förberedd på det.
Men för det här var ju verkligen mitt uppe i hela debatten. Och alla stängda BB och så i Stockholm. Och det har ju varit liksom en tuff sommar.
Gud,
bara i det liksom... Nu skulle jag egentligen ställa den här frågan redan innan. Men när vi pratar om förberedelser så här, har du känt oro över det kring så här att man kanske blir skickad till Uppsala? Eller
ja, alltså jag har känt oro, men jag har framförallt känt liksom ilska. Ja. Jag tycker att det är för jävligt på så många sätt. Det ska inte vara så i ett sånt här land. Liksom, det ska såklart inte vara så någonstans. Men hur kan vi prioritera förlossningsvården så lågt? Det är liksom beyond mig.
Det är en skandal.
Men jag orkade kanske inte vara för orolig heller.
Nej.
Utan jag försökte tänka så här, jag ska vara mitt jobb är att föda det här barnet. Jag kan inte vara liksom, jag kan inte bära den här fanan just nu. Jag får göra det sen eller jag får, ja. Jag får helt enkelt bara kämpa på att försöka ha en så bra förlossning som möjligt. Så att mitt trick var att jag ville ringa in när jag ändå kände att jag skulle klara mig några timmar till. För att de skulle få liksom lite koll på att jag var på G. Och sen verkligen frusta mig igenom verkarna under samtalet.
Och hur kändes det när de sa att det inte fanns plats nu?
Jag för mig att jag började gråta. Ja, jag tror faktiskt det. Jag grät nog ganska mycket då. Men jag tror jag började gråta och sa att jag verkligen, verkligen, verkligen vill föda på SÖS. Att jag inte vill åka någon annanstans. Och att jag bara, snälla, snälla, kan jag få föda hos er? Och då sa hon, ja, om du ringer tillbaka om några timmar så kanske, får man, då är det något skiftbyte. Då kanske några har gått till BB-hotellet så kan vi fått något rum ledigt. Och då sa jag, ja, men jag klarar det. Och sen så...
Några timmar är ju ändå ganska lång tid kan jag tycka, för det kan hända väldigt mycket på så.
Gud ja. Nej, men jag kämpade på i 5 timmar till. Ja,
det är helt otroligt.
Ja, och sen ringde jag in vid 7. Och då... så gjorde de en sån här, jag vet inte om det känns som att barnmorskor och folk på förlossningen har lite så här hemliga knep för sig som de inte berättar för mamma, eller jag vet inte, men hon säger, jag ska bara kolla en sak, liksom, häng kvar. Och sen så var det liksom tyst i ganska länge. Jag tänker, det är nu jag ska liksom kvida varannan minut. Jag bara, tänk om de liksom vill lyssna på hur det låter när jag tar mina, om det liksom hur ont det gör och såna här saker. För att se om jag klarar mig. Jag vet inte. Men jag frustrade på där. Och sen så sa de att jag fick komma in 7:45. Och då blev jag superglad.
Du förstår
jag. Ja, och nästan då började verkarna avta. Bara av vetskapen att jag fick komma in.
Ja. Och sen kom du in och du skrev väl det att de verkligen avtog lite?
Ja, taxiresan in kände jag direkt så här, åh nej, nu är de svagare. Mm. Det måste väl varit att det var första gången på liksom 15 timmar som jag faktiskt slappnade av lite. Mm. Det är så lätt när man går där på sin tredje kurs gravid yoga, bara, jag kommer vara så avslappnad. Men jag hade nog axlarna uppe vid öronen hela tiden, tror jag. Det är lättare sagt än gjort.
Absolut, och framförallt för att det är ju en, då som första gångs födelska, en smärta som man bara, va? Vad är det här liksom? Det spelar ingen roll hur mycket man har tänkt och övat.
Ja, och speciellt om man ska tänka på så här, hur ska min strategi vara när jag ringer in till sjukhuset för att få komma in?
Och att man ska behöva tänka så.
Ja, och sen när jag då väl fick, ja du får komma in då liksom, kunde jag slappna av lite. Men jag hade fortfarande 3 verkar på 10 minuter när jag kom in. Så att jag var fortfarande liksom igång.
Och vad hände då när du kom in?
Jag kom in och fick det minsta lilla rummet på SÖS, rum nummer 3. Som min kompis födde i bara några veckor innan mig. Och som,
det är ju häftigt.
Ja, och sen så gjorde de en undersökning ganska snabbt. Och då var jag öppen 3 centimeter. Mm. Så då hade jag så öppnat mig 3 centimeter på 18 timmar.
Ja,
eller någonting.
Hur kändes det?
Det var lite blandade känslor. Jag hade nog gått över scenariot så här, vara öppen 1 centimeter och verkligen få åka hem. Mm. Men också så här, tänk om jag är öppen 7 eller någonting. Precis. Drömmigt.
Ja.
Så 3 centimeter låg ju däremellan. Det var liksom hårfint. Jag fick stanna kvar, men det hade inte hänt så mycket.
Mm.
Så jag fick ju förbereda mig på en lång natt, helt enkelt.
Och då hade du redan haft en lång natt. Innan.
Ja, en lång dag och en lång kväll, ja, precis. När jag var öppen 3 centimeter och sen så var det, så började det med lustgasen och liksom kämpade på. Jag fick ju stanna kvar, som sagt. Mm. Och det första jag gjorde var att kräkas över hela golvet. Blåbärssoppa och jordgubbar, så långt ögat kan nå. Men jag kände ändå så här, det här är ju förlossning.
Ja, men precis,
liksom. Nu det kör det vi, det är nu sätter det igång. När jag hade fått in knycken med lustgasen och tog mina verkar och liksom, det var bara jag och Pontus inne på det lilla rummet, det började skymma, det var liksom, det kändes som så här, nu okej, okay, jag är inte uppe så mycket, men nu är vi ändå här, nu kan vi inte kasta ut oss. Då var det skiftbyte efter några timmar, och då undersökte hon mig igen, och då hade inte hänt någonting överhuvudtaget. Och då blev jag knäckt. För då kände jag så här, alla de här verkarna, tänk om jag varit öppen 3 centimeter sen typ efter hinsvepningen. Det hade inte hänt någonting. Så då blev jag lite deppig, och då sa de så här, nu vi har en plan för dig, vi ska ge dig, ja, vi ska, vad heter det, spräcka dina hinnor. Och så att vattnet går.
Just det.
Du kan få en epidural, och sätter vi dig på oxytocindropp. Så det var liksom, det var verkligen så här, nu tar vi in storarteriet för att det ska hända någonting. Det här går för långsamt.
Men hur kändes det att liksom, att någon tog tag i det, så att säga?
Jag tyckte det var ganska skönt att de hade en plan för mig. Även om jag insåg att det här är ju en igångsättning. Liksom, det här är ju...
Det du inte vill ha.
Jag vill ju ha mina verkar. Men de var inte starka nog. Vilket jag inte kunde förstå, för att de gjorde jävligt ont. Men de gjorde inte jobbet, tydligen. Så att nu behövde de liksom... Ja, jag tyckte det var ganska skönt. Men sen så kan man ju känna så här... Ja, jag vet inte. Är det så det ska vara? Duger inte, liksom. Duger inte mina verkar. Jag ville verkligen. Men sen så... Jag sa ju inte nej, utan jag sa... Gör vad som helst så att det händer någonting.
Jo,
jag vill
precis.
Ha ut honom. Jag vill inte vara här i en vecka, liksom. Nu vill jag att det ska hända något, men... Det gick ju inte att förbereda sig på hur det där droppet skulle kännas, alltså... De verkarna var helt sinnessjuka.
Ja,
och de
blev ju
var så många. Ja. Alltså det var så jag tror jag hade så här 7 verkar på 10 minuter. Någon timme. Alltså det var så där. Oh. Nej, det var helt...
Ja. Så beyond stenhårda liksom.
Ja, det gick ju inte att gråta. Det gick inte att skrika. Det gick inte att... Ja, det gick inte göra någonting. Det gick bara liksom, är det här på riktigt? Var min känsla. Så... Jag fick en epidural, och det var ju väldigt skönt.
Ja, det var
då fick jag i alla fall en nap. Då kunde jag sova lite. Pontus också. Och sen var det bara att sätta igång och kämpa med de här verkarna. På bollen, på ståbord. i sängen, bara liksom kämpa på.
Mm. För du kände ändå dem ganska mycket trots att du hade en epidural.
Ja, alltså den epiduralen, jag vet inte. Det den gjorde var, det känns som att den gav mig en nap och sen var det på't igen.
Mm.
Men jag vet inte hur det skulle känns utan den heller.
Just det.
Nej, men så att den var ju, epiduralen var ju jätteskön. Jag behövde ju sova för att orka. Men jag vet inte om jag kände att det var någon smärtlindring egentligen. Eller så bara ökade de droppet så otroligt. Så att det, jag bara minns det som en enda röra av ont de där timmarna, verkligen. Och alla mina liksom, profylaxandningsteknik, allt det där var bara out the window. Det var bara att försöka stå ut. Stå ut och tänka på att snart är det över. Och jag kunde ju inte kissa, så de fick tömma mig på kissa. Jag kände mig väldigt mycket som ett vårdpaket.
Mm.
Som liksom inte kunde göra någonting. Och till slut hade jag så ont att jag inte kunde röra mig. Utan jag bara låg där i gynställning med benen upp. Och hade ont. Liksom. Mm. Så att alla de där videoserna på liksom, sätt man kan ta smärtan och andas i. Allt det där var bara bort. På något sätt, utan det var bara liksom, huvudet måste ner genom kanalen, det var det som var grejen, och jag hade så ont så jag kunde knappt röra mig.
Fanns det någon tid för känslor där, eller var det bara så här, överleva? Liksom?
Det var överleva. Sen så satte de en pudendusblockad, alltså en bäckenbotten när det började närma sig.
Mm.
Men den satte snett, så ena halvan av min kropp blev helt förlamad nästan.
Otäckt.
Ja, eller liksom, jag tappade känseln på ena hela sidan. Vilket, det var ju jätteskönt.
Ja, det är klart.
Men det gjorde att andra halvan av kroppen kändes som så mycket mer smärtpåverkad. Ja, det blev liksom,
felbalanserat.
Jag hade något att referera till, så att säga. Mm. Och det var det som gjorde så ont. Mm. Så då kunde jag absolut inte röra på mig. Så när jag sen väl började få krystvärkar och sånt, så kunde jag liksom inte var på sidan. Eller, nej, alltså jag kunde inte testa mig fram, utan jag var tvungen att ligga där i den här gynställningen hela tiden.
Mm.
Och den har man så lite kraft i. Så att jag var lite, ja, jag hade nog velat kunna liksom vara upp och stå mer och kämpa mig runt. Men
bara att de gjorde fel då när de satte
den? Ja, jag tror de satte den fel. Hon pratade med mig sen, den läkaren, eller hon som satte den, och liksom sa att hon hade aldrig varit med om det förut, men hon hade hört sig för med några andra som var mer erfarna på sjukhuset. Och de sa att de hade varit med om det.
Okay.
Så att det kan hända tydligen.
Mm.
Jag vet inte, alltså jag känner inte att det var något jätte. Det är saker kan ju hända. Absolut. Jag menar, epiduralbedövningen kan också sättas fel. Det kan hända sådana saker. Men, och som sagt, jag blev ju mer bedövad än mindre.
Mm.
Men det gjorde att jag inte riktigt kunde röra mig så mycket.
Mm.
Vilket var tråkigt. Jag hade gärna kunnat stå på knä, liksom pallen, testa alla de här grejerna. Men jag satt fast där i min gynställning och kämpade på. Men när det
som,
väl
som i en Hollywoodfilm. Lite.
Ja, men exakt som i en Hollywoodfilm. Men det var också då jag började andas på ett annat sätt.
Okay.
Vilket helt plötsligt gav lite resultat.
Mm-hmm.
Jag började roma som en ko.
Ja.
Ja. Jag hittade en helt ny liksom, det var det, jag tror att det här 5 eller 6 barnmorske undersköterske par, och hon som förläste mig, det var hon som sa det till mig.
Okay.
Hon bara, Elsa, nu vill jag att du liksom går ner med hakan och verkligen hittar ett muller i halsen som du använder dig av.
Uh-huh.
Ett liksom ett riktigt så här djupt liksom skräckfilmsvrål av något slag. Och då kunde jag hitta liksom mycket mer avslappning i resten av kroppen på något sätt. Så det gjorde mindre ont.
Ja, vad coolt. Så, ja, men, så att det blev mer styrka ur det då?
Ja, jag kunde slappna av i resten av kroppen mycket mer. Och då fick jag liksom lite smärtlindring. Och det var då jag började rabbla så här konstiga saker från min barndom. Jag vet inte, Pontus sagt i efterhand att jag liksom beskrev hela mitt kvarter där jag växte upp i detalj.
Nähe.
Varenda husfärg, varenda liksom liten trädgård och syrenbärsår. Varenda så här babbla. Nähe. Jag hittade också, så det var också ett bra sätt att så här smärtlindra, tyckte jag.
Fokusera
bara
på något
babbla,
helt annat.
Liksom. Jag bara pratade mig igenom det, verkligen.
Vilket intressant grepp.
Ja, och då tror jag öppnade mig så här, hela vägen från 7 till 10 centimeter superfort.
Wow.
På den här sista, liksom, sista biten.
Snyggt.
Ja.
Ja, det var ju okej. Roma som en ko och rabbla barndomsgatan.
Exakt. Ja. Det funkar för mig.
Men sen vet jag att du började pusha utan att ha några riktiga sådana... Gud, nu tappar jag ordet på verkan.
Krystvärkar,
ja.
Ja, eftersom jag var ganska bedövad. Mm. Både epidural och pudendusblockad. Nu vet jag för sig inte hur mycket den fortsatte att verka så här många timmar efter. Men jag kände liksom aldrig några krystvärkar. Eller jag har hört att det liksom ska kännas. Mm. Och jag gjorde inte det. Men jag bestämde mig för att krysta. Nu var det dags att krysta. Mm. När jag fick höra att jag var 10 centimeter öppen. Han var liksom nära med huvudet. Och att jag bara skulle vänta på de där krystvärkarna så kunde jag liksom inte låta bli. Jag såg på min kurva på datorn, så här, nu är det en värk, nu trycker jag på.
Nu kör vi.
Och då började jag trycka på lite. Och då kom jag ihåg att min barnmorska sa så här, Elsa, nu märker jag att du krystar, men spara de krafterna till liksom, när du har krystvärkar, för du kommer behöva dem.
Mm.
Och jag var så här, det tänker jag inte göra. Nu tänker jag trycka på ännu mer. Så då minns jag att jag liksom också hittade ett nytt läge. Från att krysta liksom, till så här, till något så här supermörkt ljud. Och då var det också som på film, då vände de sig mot skärmen, eller jag vet inte vad de vände, men och bara wow, nu händer det grejer. Så, här. Så jag lyckades liksom krysta från ren vilja, tror jag. Och så krystade jag så. För då hittade jag det liksom. Och jag märkte på dem att det hände saker.
Ja. Och då försökte de inte stoppa dig igen.
Nej,
då
var det så här, bra. Jag tror att de sa så här, här har vi en mästerkrystare. Jag bara, ja! Woohoo! Nej, men jag var så himla glad att jag äntligen kunde göra någonting.
Mm.
För jag kände så här, jag bara låg där med benen upp i vädret och bara hade ont. Och så kände mig så här, nu har det gått nästan 2 dygn, jag vill att det ska hända något, jag öppnar mig några centimeter bara. Men när jag väl lyckades hitta krysstekniken och jag såg på deras ansikten så här, wow, här händer grejer, och man såg på skärmen, hans hjärtljud gick ner så här varje gång jag krystade för att det liksom hände något.
Mm.
Och hon bara, han rör sig. Ja, då var det som att en helt ny port öppnade sig. Så då använde jag alla krafter som jag hade kvar och så krystade jag ut honom på 45 minuter, tror jag.
Shit.
Jag tror jag krystade 4 gånger på varje verk.
Ah.
Alltså 4 liksom riktigt djupa sådana tryck.
Det är ju starkt jobbat alltså.
Ja, det kändes som att... Men det just att så här, göra någonting jobbigt, det kände jag redan innan. Så här, det här längtar jag efter att få testa om jag klarar. Men det var ju sådana här bara utstå smärta som var riktigt tufft.
Mm.
För då kände jag mig hjälplös. Mm. Men sen när jag fick trycka på, då var det liksom min kraft. Det var jag som födde. Jag skulle föda ut honom.
Mm. Hur var det att se honom då?
Det var en smärre chock. För det kom ut en 3 månaders bebis som var helt ren. Med långa armar och långa ben som låg där och skrek. Alltså han hade inte ett fosterfett, liksom någonting på kroppen. Han var helt ren, helt oblodig. Och han var så lång. Och jag bara, vad är det här? Det känns som ett matlagningsprogram, du vet. När du säger, vi har en liten förberedd här vid sidan av. Som vi har liksom bakat i 3 månader. En kuvös innan. Han var stor.
Mm.
Han var 4550 och 54 centimeter lång.
Det är stort.
Det är ganska stort.
Ja.
Min barnmorska på sista kontrollen hade sagt så här, hon bara, jag är jättebra på att uppskatta vikt och sånt där. Du kommer få en bebis på 3800 gram. Jag bara, perfekt. Vilket jag också tror är en sån där grej. Hon hade säkert stenkoll på att det var en jättestor bebis. Hon bara, det är inte lönt att säga det till henne nu. Jag säger 3,8 så blir hon glad sista dagarna. Så han låg där och var liksom superstor, skrek med världens största mun. Och så kom han upp på bröstet.
Mm.
Och så var det så himla skönt allting bara. Det var över. Och han var här.
Ja.
Det var jättefint.
Kände du liksom connection direkt eller?
Ja, det kändes väldigt självklart när han var född. Även om jag inte kunde tro mina ögon, för han såg liksom inte ut som en bebis. Jag hade en helt annan föreställning om någonting som såg ut som Pontus. Någon så här mörkt hår. Och han var liksom helt kal och så här, helt ljusrosa. Och bara, Det var ingenting, jag hade inte kunnat föreställa mig hur han såg ut. Och så var det verkligen någonting annat. Mm. Men så låg han där på bröstet och klättrade sig upp direkt, fick den där klassiska mössan. Och sen så var det bara som att det rullade på. Mm. Timmarna bara försvann. Vi bara låg och mös. Det var så himla fint allting. Och det var nog en connection direkt. Som jag tycker faktiskt bara har blivit starkare för varje dag efter det.
Hur var det liksom... Jag tänker när det var över, det var ju ganska lång, alltså, alla som vi sagt innan, förlossningar är olika, men det var ju ganska lång, det får man ju ändå säga,
Hela
din upplevelse. Och att det blev ändå lite annorlunda mot vad du hade velat, med lite igångsättning och dropp och sådana där grejer.
Mm.
Hur kändes det sen efteråt? Har du varit liksom, har du haft några känslor kring att det inte blev som du hade tänkt dig, så att säga?
Ja, jag skulle nog säga att jag är lite, alltså jag är inte besviken på mig själv, för jag tycker, men jag har tyckt lite synd om mig själv, vilket är en ganska ovanlig känsla. Alltså, för att det var en komplikationsfri förlossning. Jag har ingen egentlig anledning att tycka synd om mig själv. När jag läser min journal så ser allting så himla strålande ut, förutom att det är många sidor. Allt bra, vi var aldrig oroliga för honom, det var liksom... Det gick bra, men jag var ganska liksom ledsen efter. Just att, så här, ska man behöva ha så här ont?
Mm.
Jag tyckte lite synd om mig själv att jag hade så ont så länge. Liksom.
Mm.
Och sen så är det ju så otroligt tumultartat efter. Bara för att man har fött barnet så är det ju inte klart.
Nej, det blir man ju varse.
Ja, det händer ju mycket grejer. Man är ju man bara, nu fokuserar vi från bröst och uppåt, så får ni göra vad ni vill nedanför. När jag har kopplat bort sen länge.
Exakt.
Ja, men jag tyckte att det var jobbigt att jag inte kunde hantera smärtan bättre. Mm. Liksom. Och funderar väldigt snabbt på så här, hur ska man göra om man vill ha ett till barn? Jag kommer inte kunna göra det här igen. Liksom. Måste liksom börja prata med någon ganska snabbt för att liksom kunna hantera. Är det så här det ska vara? Liksom? Och var ganska ledsen över det. Men jag känner också ju mer och mer tiden går, desto mer och mer inser jag hur häftigt det är att kroppen och sinnet läker sig själva så himla bra.
Mm.
Att man glömmer, det är verkligen sant. Men jag kunde inte riktigt förstå innan att det skulle göra så ont i så många timmar. Och jag tror att det är någonting som andra kanske döljer lite. Eller, för det kan inte vara så att det är bara jag som upplever den smärtan. Men det är ingenting man säger till någon som är gravid, tror jag.
Nej, det gör man ju inte så gärna klart.
Nej.
Man vill ju inte skrämma någon. Sen samtidigt är det ju en sån där smärta som är helt omöjlig att förklara för någon annan. För jag har upplevt jag känner igen mig jättemycket i din bröstelse, verkligen. Och var otroligt chockad ganska länge efter förlossningen också. Och också ledsen. Precis så där som du säger, varför var det ingen som sa något ungefär, men hur liksom, jag kan inte själv knappt beskriva för någon annan hur smärtan var liksom, men att den var chockerande.
Ja, alltså du vet, man har ju hört, jag har hört många beskrivningar, men det som jag nu i efterhand tycker så här, stämmer in ganska bra. Men det, när jag hörde dem innan, det går ändå inte att ta in.
Nej,
vet, jag har hört så här, en kniv i livmodern som roterar runt. Man bara, säkert.
Ja, men exakt.
Eller så här, alla ben i kroppen går sönder på samma gång. Man bara, nu är det överdrivet igen. Man bara, nej, tyvärr. Tyvärr. Men man gör det för man vill ha sitt barn. Liksom.
Ja.
Man vill ha sitt barn.
Hur var det att komma hem sen?
Jag tyckte att det var skönt att komma hem. Eftersom jag hade varit på medicinskt BB i 3 dagar på grund av högt blodtryck.
Okej.
Okay. Vilket är, eller på gränsen till högt blodtryck. Vilket är en väldigt luddig diagnos.
Ja, okay.
Det kom bara in så här, sköterskor mitt i natten, tog blodtryck och såg lite bekymrad ut, gick ut igen och sådär. Ja, och jag tyckte det var jobbigt för att det var så mycket fokus på mig och inte på honom. Det var så svårt att hitta ro liksom. Jag ville ju, han mår ju bra, nu vill jag åka hem liksom. Och lära känna honom och så här, fokusera på det, inte mitt blodtryck. Som också var något som jag inte riktigt förstod.
Du förklarar inte varför du...
Nej, men alltså blodtrycket är ju världens knepigaste grej. Det är så himla svårt att förstå sig på. Så att det var väldigt skönt när vi väl kom hem. Det kändes som att han blev mer rofylld också. Mm. Vi blev det alla tre.
Mm.
Men den där barnvagnspromenaden som jag hade sett fram emot från SÖS hem till oss, som är liksom en 5 minuters promenad. Det var så läskigt, tyckte jag.
Uh-huh.
Bara så här, jag bara, varför är det stora liksom lastbilsdagen idag tydligen? Det är lastbilar överallt och alla pratar jättehögt. Det var otroligt läskigt, jag var helt skakig. Och jag hade ju säkert högt blodtryck fortfarande, och var helt blek.
Uh-huh.
Och så här, det känns som att jag varit med om en bilkrock. Och så låg han där i vagnen och man bara, ska jag ta hand om honom nu?
Ja.
Ja, så det var läskigt. Men väl hemma var det väldigt tryggt och skönt.
Komma in i sin lilla borg, så att säga. Men förlåt, jag måste bara återkoppla en gång till med det höga blodtrycket. Mm. Men de förklarar inte bara vad de var oroliga för, apropå det höga.
Nej, alltså har man högt blodtryck så kan ju det vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.
Aha, okay.
Men det hade jag inte. Alltså, så att det är så här luddigt. De vill inte släppa hem någon med högt blodtryck om det är så att det skenar iväg mer.
Mm.
För att blodtrycket är liksom någonting man kan mäta för att se andra saker då, antar jag.
Mm.
Så att de ville ha mitt blodtryck under kontroll och se till att det stabiliserades.
Och sen nu väl hemma, vad tycker du nu så här 7 veckor in i ditt nya liv, så att säga? Vad har varit den största utmaningen och den största belöningen, får du säga?
Utmaningen är... Alltså, jag tycker att det är så himla fantastiskt hela tiden. Jag kommer knappt på någon utmaning, om jag ska vara ärlig.
Det låter ju underbart.
Ja, det är faktiskt så mycket mysigare än vad jag någonsin kunde tro. Mm. Att ha en liten bebis och ha en familj. Liksom, vi tre hemma. Så himla mysigt. Och vi får så... utmaningen är väl att inse att det inte alltid är så här. Det brukar man ju säga kanske är en skön grej att tänka.
Mm.
Men jag försöker tänka att så här... Det kommer inte alltid vara så här sköna nätter, det kommer inte, utan försöker göra mig förberedd på livet som kommer och att det är för evigt.
Det låter ju helt magiskt ändå.
Ja, jag är ju...
Det är bara att tacka och bocka för en sån start.
Ja, utmaningen är väl att kunna göra en podcast.
Precis. Vad skulle du vilja säga till någon som är på väg antingen kanske att bli gravid eller som är på väg in i förlossning?
Man kan förbereda sig hur mycket som helst och liksom ge sig själv lyxen att njuta innan och alla såna där saker. Men det går inte riktigt att förstå hur det känns att föda ett barn, oavsett hur man gör det. Så att det bästa är väl bara att försöka rida med. Och gå på de impulserna man får under tiden. Lyssna på dem. Jag började babbla om min barndomskvarter. Det hjälpte mig jättemycket. Och det hade jag aldrig kunnat veta innan.
Nej.
Och det kanske inte funkar för någon annan. Men det kanske finns något där inne som man får impuls på. Så gå på de impulserna där och då. Och belöningen är ju... bebisen sen, när man väl får sitt barn, så är det en kärlek som är otrolig. Och den är för resten av livet. Och det är så himla fint, tycker jag.
Mm. Elsa och Lynn, tack så hemskt mycket för att ni ville komma.
Tack för att du fick komma.
Tusen tack, Elsa Billgren, för att jag fick äran att intervjua dig. Och tusen tack till dig lyssnare för äran att ha dig som just lyssnare. Men vet ni, det är inte riktigt slut än, för nu ska ni få en liten surprise här. Och det är nämligen Elsas man Pontus de Wolf som faktiskt har gästat systerpodden Barnet går tidigare. Och då pratar vi mycket om musik och kultur för barn och drömmen om ett syskon till lilla Lynn. Och det avsnittet kommer här. Varsågoda!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad roligt att ha en pappa med i podden.
Ja, jag känner mig så hedrad.
Det var ju alldeles för länge sedan. Och du är ju inte bara en pappa, utan du är ju också en poddredigerare som redigerar den här podden till och med.
Exakt. Så det gör det liksom dubbelt ärofyllt att få vara med på något vis.
Har du bara suttit där hemma och tänkt, när ska hon fråga mig? Hur länge ska jag jobba med den här podden egentligen?
Det är så inbjudande och liksom, man vill kasta sig in i diskussionerna så här, och liksom ha med sin röst. Men jag har inte gått så långt att jag har klippt in min röst.
Det kanske kommer.
Så länge än. Så det här blir min stora revansch.
Ja, exakt. Men du är ju som sagt inte bara ljudproffs, du är också pappa.
Just det.
Hur upplever du att liksom ditt föräldraskap, har du känt på några större utmaningar i det?
Det har varit så liksom bra funtat att det har känts lite från början som att jag har fått ett till småsyskon.
Mm-hmm.
Lynn, som han heter, min och Elsas son, är 4 år nu och han påminner så väldigt mycket om mig och mina småsyskon. Så att det har varit liksom, för mig, för min del, så har själva den liksom sociala kontakten varit bara att kroka i.
Lite bekant liksom.
Det är ganska, ja visst, det är ett rätt spännande ämne i sig att liksom man övar på sina syskon och allt sånt där.
Mm.
Det bidrar till att man har ganska höga krav på att det ska vara så här kul hela tiden. Ja, liksom, min grundtanke är att vi ska ha det jättehärligt och må bra hela tiden. Just eftersom det är så här, han är en enkel kille att ha att göra med. Och då får man ju vara nöjd med det på något vis.
Det där är jätteintressant. Jag tror att många, inklusive mig själv, känner igen sig i just det där att man har som förälder ganska stora krav på sig att det ska vara kul hela tiden. Att man liksom, och det har vi har ju pratat mycket om det överlag, att barn tillåts inte ha tråkigt längre. Sådär. Men har ni märkt några svårigheter i det, att när det liksom plötsligt inte finns något kul att göra, blir det gnälligt då, eller liksom, kan han ändå sticka iväg och hitta på något eget?
Ja, alltså nu börjar det bli ganska mycket bättre, för att han har också en liksom, han är supersocial och har en jättetrevlig förskola, så att han har verkligen stimulans hela tiden. Men det gör att det får ju igång en, och det får honom att ställa krav på oss på att vi ska hitta på grejer, såklart. Han har inga syskon heller, så att det är liksom oss han får röra sig till om han ska ha det. Men samtidigt så har vi liksom kommit förbi ganska mycket så här iPad-problematik och sånt där genom det. Och nu så börjar han liksom hitta egna världar där han liksom kan befinna sig under lång tid, och liksom fantasin blir verkligen en ersättning för de riktiga personerna.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, det är härligt. Mm. Det är också en liten grej, så här, jag är väldigt mycket sån själv, så att jag tänkte att det skulle komma sen. Så det var väl bara att hålla ut med de här lekarna.
Just det, man får ha lite tålamod.
Ja, precis.
Men du, apropå det här med syskon och så, jag vet, Elsa har ju varit väldigt öppen med det som hände som gjorde att ni inte kunde få fler syskon. Hur har tankarna och känslorna från din sida gått kring det?
Ja, men det, jag tror det gäller både för mig och Elsa. När man kommer ut, bara ska säga det först, när man kommer ut ur ett sånt liksom traumatiskt skeende, så är man ju glad för det man fick på något vis. Eller att man så här, vi klarade oss och hon klarade sig i alla fall. Mm. Så att man kan inte kräva allt för mycket av livet i stort då. Men för det är så himla lättande om det går bra.
Såklart.
Men samtidigt så har man så här, både hon och jag har syskon, två var, så att man kommer från sin egen satta norm också, för att så här, en familj ska vara många syskon och det är bra att ha stora syskon och små syskon och sånt där. Så att jag tror vi båda förväntade oss att vi skulle ha en sån familj.
Mm.
Men samtidigt så här, jag hade inga stora syskon, så jag vet inte hur det är att ha det. Eller jag levde inte med det i samma hem. Så att det blir alltid lite annorlunda mot vad man tänker.
Mm.
Och vi försöker hela tiden liksom tänka ur Lynns perspektiv, vad mår han bra av och vad saknar han. Och det visar sig att vi har nog kommit fram till att han inte saknar särskilt mycket, utan han får vara väldigt centrum av rummet och fyller ju i alla de där behoven genom andra vänner och ett stor social sfär och sådär.
Just det.
Men vi får se. Det är vetenskap och teknik. Jag har ju massa spännande saker. Så det kanske du får fråga mig igen om 5 år.
Ja, precis. You never know.
Exakt.
Du, vi måste också prata om, för det första, du har ju fått en Grammis för en skiva som du har skapat.
Tack Nina.
Fantastiskt, det är mäktigt alltså. Det handlar ju om musik för barn.
Ja, precis.
Och vad liksom, kan du inte berätta lite kring din filosofi kring det liksom?
Jo, det är en spännande historia, för att Grammisen var liksom kronan på verket på en grej som jag jobbade ihop med Salem Al-Fakir på. Vi gjorde en musikal för barn och familj tillsammans med Glada Hudik-teatern.
Mm.
2014 gick den upp och sen turnerade den runt och blev skiva och sånt där. Och då visste vi att liksom många i publiken är barn. Vi hade inte egna barn när vi började skriva det, så vi fick liksom gå tillbaks till när vi själva var barn istället. Och så här, vad funkade då och vad litade man på som barn? Liksom? För att det finns ju en konstig gräns när det kommer till barn och musik som ofta är liksom, full med humor och galenskap och sådär. Och det är ju att barn skriver ju inte musik själva. Så att liksom musiken som de gillar, de är ju fortfarande skapta av vuxna personer. Och liksom vi som är vuxna, vi kanske inte uppskattar barnmusik mest av all möjlig musik. Men liksom som kompositör och textförfattare av sån musik, så måste man ju liksom gå på vad man själv minns var bra och på feedback från barn. Så där är det himla intressant att man liksom skriver inte åt sig själv i första hand, utan någonting som är liksom någon som befinner sig någon annanstans i sitt liv och sin utveckling och så. Och jag har alltid tyckt att det var problematiskt, eller jag tyckte att det var problematiskt när jag var barn, att det liksom skrivs musik så här åt barn och att det görs humor åt barn av folk som inte är barn.
Mm.
Det blir liksom någon slags tidig demokratiproblematik där.
Just det.
Och så här, för det fanns ju låtar som jag minns som jag inte alls gillade liksom, som verkligen var så här. Kändes, jag minns redan då att jag tyckte att vissa låtar var så här cash grabs eller alldeles för simpelt skrivna eller skrivet på ett sätt av någon vuxen som helt missförstått liksom vad barn gillar och så. Har du några minnen av barnmusik och vad du tyckte om det liksom när
bra
du var
fråga
barn själv?
Alltså Säkert mycket som man inte tyckt om, men man känner ju, jag tänker nu när man lyssnar, alltså nu lyssnar man ju mycket på barnmusik med sina barn. Och då får jag ju alltid väldigt varma känslor kring Astrid Lindgrens musik till exempel. För att det slår an någon slags nostalgi. Men jag har svårt att komma ihåg, förutom dem liksom, som också, de har ju levt så länge liksom. Så de kommer man ju ihåg. Men annars kan jag nog känna kanske lite mer, när man kanske blev lite större. Att när man typ... Man skulle gärna gilla liksom techno så här, låtar som bara och det är ju fortfarande lite samma sak nu, att det är så här, okej, det är för barn, då kör vi så fort som möjligt så att det bara så här liksom.
Ja, men exakt.
Och visst, det vet jag inte riktigt. Det gillade jag inte då, jag gillar inte det nu. Jag vet inte om det är personligt eller om det är någon slags feluppfattning att man tror att barn gillar det. Jag vet inte.
Ja, men det blir som en så här sugar rush.
Ja, exakt. På barn. Precis.
Att så här, de kan inte stå emot det, och det är lite svårt att få ur dem ur det också. Men så det där tyckte jag var väldigt intressant liksom. Så vi försökte skapa musik som tar barn på allvar i det att den är väldigt så här avancerad, men ändå att den ska vara liksom på deras villkor, om man säger. För det är också en annan grej som jag minns tydligt, en låt som heter Det gåtfulla folket av Olle Adolfsson. Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Och det är en sån här super... Jag tycker verkligen, från jag var liten så har jag tyckt att det är en av de så här vackraste låtarna som finns. Men den är ju inte utifrån ett barns perspektiv. Den handlar ju om att så här, någon är vuxen och tittar på barnen. Och barnen är de gåtfulla folket. Liksom. Så jag tyckte alltid det var lite förminskande när vi sjöng den i skolan. Att så här, varför ska vi sjunga om oss själva fast ur ett så här, utifrån perspektiv som inte förstår oss? Det blir jätte märkligt. Det finns ju någon slags avgrund mellan barndomen och att vara vuxen. Som är extra tydligt i så här humor och musik och kultur. Med att så här, barn lyssnar på den här musiken, de tilltalas av den här humorn, och vuxna, det är de här. Men det är de som även skapar den humorn för de små. Liksom. Just det. Och den, för att komma tillbaka till föräldraskapet, så tycker jag att det har varit en intressant ingång i min relation med Lynn. Och ens sätt att leka och sådär. Till exempel så finns det ju så här, det finns den här synen på att barn såklart är väldigt roliga. Att de är en liten så här, en crazy typ av människa.
Just det.
Typ. Och att man ska så här, när de vill leka, då vill de att man ska underhålla dem. Och så är de roliga. Eller så här. Det finns något slags glapp där. Och Lynn är jättetydlig med det, att så här, så fort man liksom pratar om honom som något annat än en vanlig så här, individ, då börjar han morra. Som en så här, när han liksom inte riktigt förstår, eller att han förstår att man pratar om honom fast över huvudet.
Ja, men precis. Klok kille.
På honom och så. Ja, och det, jag känner att det är liksom att vara förälder innebär så himla mycket så här fysiskt och psykiskt utmattande jobb. Att man säkert gärna tar till den distansen, att man så här, ja, men det där lek du, gå och lek du liksom. Det där är din aktivitet som gör att vi inte behöver liksom kämpa hela tiden. Men jag tror, på sistone har jag tänkt mycket på att jag tror att så här, att det finns en gemensam, att man kan lägga sig liksom på samma humor som ens barn, snarare än att man liksom gör saker som är roligt för barnet, om du förstår vad jag menar, att man liksom kommer in i the zone liksom.
Exakt. Ja, men det där
vad
är ju
det där
är ju lite svårt faktiskt. Ja, för det känns ju också lite så här. För vissa saker tycker man ju inte är kul. Så här, kan jag känna, typ leka mamma, pappa, barn eller med dock, liksom leka färd. Så här, det går bra några gånger, men Men sen, då känns det också så här nedvärderande så här, att säga, om man ska vara ärlig, typ, men mamma tycker inte den här leken är så rolig. Det Nej. Känns ju också lite elakt på något vis. Så det
ja,
så jättesvårt, tycker jag. Och sen vill man ju samtidigt inte pracka på saker som man själv tycker är kul. Typ hinderbana. Nu gör vi det här. Nej. Och så tycker kanske inte mina barn det är det roligaste.
Nej, precis. Det då kan man ju verkligen gå ut för hårt, liksom.
Eller hur? Jag tänkte också på det här som vi var inne på innan, en liten följdfråga på det där med musiken för barn och humor och kultur för barn.
Mm.
Och så var du inne på det här liksom steget från barn till vuxen och sådär. Tror du att ungdomarna är de svåraste att skriva musik och kultur för?
Där kan man definitivt känna sig gubbig i alla fall, i mitt fall som låtskrivare. Nu det är ju faktiskt kategorin som jag mest försöker tilltala, den mellan liksom 20 och 40 eller något sånt där. Men den tror jag är liksom enklast, dels för att man kan få med sig dem. Det blir något slags hopp där när de kommer upp i discoåren.
Just det.
För då får jag gissa att de får en känsla av att de vill bli vuxna då. Ja. Också.
Mm.
Så att liksom, de som är 13, de lyssnar, de har idoler som är 17, och de som är 17 har idoler som är 25.
Just
och så
här.
Så att det, där börjar det luckras upp lite, och där, den musiken kan man ju ändå relatera till själv. Även som gammal i gamet.
Ja, men verkligen. Det är sant. Men du, varför är musik viktigt för barn då?
Men jag tror att det är, dels så är det ju någonting som så här tar mycket tid. Alltså att det är inte helt, det är inte så här de snabba kickarna, men det är någonting som tar tid, och som jag tror det leder ju till sång, och det har ett ganska liksom harmoniserande effekt på den egna kroppen och psyket, att man liksom Man sjunger i grupp. Det blir nästan en så här schamansk grej ju, på så här förskolan om man
har tillträde till det. Liksom.
Att man liksom man delar ett ljud, och det är jag tror en väldigt så här lägerelds kompatibel grej, ett lugn och en bas som de behöver. Men sen vet jag inte, våra barn får ju ta till sig så himla mycket musik. Jag är inte säker på att det liksom är traditionellt någonting som de behöver. Jag tror man skulle klara sig på 10-20 låtar upp till 10-årsåldern, om jag skulle vara ärlig. Så det är någonting man verkligen kan tänka på, att vi har ju sån himla stor mångfald i vår musikvärld just nu. Så att men den känner jag att den kan man verkligen begränsa. Den som är för barn.
Ja, det är ju intressant, tycker jag. För det ligger ju någonting i det. De har ju en tid i livet, de första 4 åren, kanske 5 åren, där de gärna lyssnar på samma låtar, läser samma böcker, tittar på samma avsnitt om och om igen. Så här. Och sen så känner man ju lite som vuxen, apropå det här vi pratar om smurfits och sådär, så vill man ju kanske så här komma in med sin egen musik. Typ, jag vill ju gärna säga, hörni, lyssna på den här låten, den är så sjukt bra, så drar man på så här, någon cool låt som man själv tycker om. Och de bara ser ut som frågetecken. Och så blir man besviken. Så blir det jobbigt. Hur mycket tycker du, eller hur mycket prackar du på Lynn, din egen musik?
Ja, men jag är absolut där hela vägen. Där har vi det väldigt förspänt, tycker jag, i Sverige. Just att så här, Astrid Lindgren, Juridels Astrid Lindgren musik funkar så pass bra och har gjort det länge. Eller 5 myror är fler än 4 elefanter, eller så här, Djurens brevlåda. Allt det är så här, en väldigt, det gjordes under en väldigt bra tid. Alltså det lades mycket resurser mellan 60- och 80-talet på att det där skulle vara fint. Och det skapade en bra grund, skulle jag säga, för att det fortfarande görs. Det är liksom det som är normen eller piken, eller så här, det man försöker efterlikna.
Just
och det som kanske värdesätts. Det kan man ju ifrågasätta. Men det var liksom, Det var ju samma som gjorde den vuxna musiken som gjorde barnens musik då på något vis. Det är väldigt mycket jazz, Hass och Tage, liksom den äldre skolan. Och, men så att den prackar jag på gladeligen, och just med så här facit att jag minns ju den med glädje själv. Så att det tänker jag att det kommer det säkert han göra också. Men sen så finns det en liten stress att så här, oh just det, nu är han i den åldern som där jag börjar minnas musiken som har varit betydelsefull för mig. Och att det här verkligen är en liten behållare som man kan fylla på med. Och då är det upp till mig att se till vad den fylls på
med. Just det, exakt.
För musik. Känns ganska formande.
Ja. En Spotify-lista enbart kurerad av pappa.
Ja, men precis. Men det är skönt att de tänker fortfarande. Jag vet att de så här... Han hörde någon låt på förskolan, om det var så här, Take a Walk on the Wild Side eller någon så här Lou Reed-låt. Mm. Och då hade han sagt så här, den här låten har vi hemma. För att vi brukar lyssna på den på en Spotify-lista. Så att de har ju fortfarande känsla av att så här, ja, men den här låten, den har vi.
Exakt.
Eller så här, den känner jag igen. Mm. Ja, så att det är egentligen små kassettband som rullar här och där. Bara att det liksom, det är i en annan form än fysisk.
Exakt. Man skulle kunna prata i evighet, känner jag, om musik. Men det får vi göra i en annan podd, tänker jag. Utveckla musiksnacket ännu mer. Jättekul att ha dig med, Pontus.
Ja, det var underbart. Verkligen.
Välkommen igen, tycker jag.
Tack ska du ha. Vi hörs.
Det gör vi. Tusen tack, Pontus de Wolf, för denna mysiga pratstund. Det är så intressant med det här, hur musik är skapad, tycker jag. Jag tycker att vi går raskt över till vår expert Paulina Gunnardo. Men vi pratar ju om vikten av musik för barn, ja, egentligen för alla människor. Men vad säger liksom vetenskapen om hur musik och rytm och sånt där påverkar oss egentligen?
Otroligt intressant ämne, tycker jag.
Eller hur?
Jag har länge velat veta mer om det här, för att människor påverkas lite olika av musik. En del påverkas ju jättestarkt och en del kan verkligen så förmedla också otroligt starkt. Jag vet inte, har det varit på någon konsert någon gång när någon artist verkligen förmedlar med hela sin själ? Liksom?
Absolut.
Budskap, du vet, kroppen och sången och allting. Det är så ett otroligt intressant område. Det har ju studerats ganska mycket. Man har till exempel sett att det, när det kommer till barn, då, liksom, att det stärker koordination, fin motorik, planering om man spelar ett instrument. Och det låter ju liksom rimligt, för att om man spelar piano eller gitarr så är det bra med fin motorik, annars så går det inte så bra.
Nej, exakt.
Så det stimuleras ju liksom i hjärnan och påverkar hjärnan. Mm. Men sen kan man ju också säga, det är ju uppenbart att vi verkligen påverkas av det, och kulturen har ju följt med människan genom hela mänsklighetens historia. Så musik och kultur är ju jätteviktigt för människan. Det är inte bara något sånt här plus i kanten, eller ja, något lite extra kul
att man kan gå på liksom.
Konsert. Utan den är faktiskt jätteviktig för människan. För att musiken handlar ju väldigt mycket om att liksom förmedla budskap och kommunicera. Men också för ens egen skull. Man har till exempel sett att sjunga i kör, eller att spela instrument, gå på musiklektioner i skolan och sånt, det ökar nivåerna av oxytocin.
Mm-hmm.
Och det, lyssnarna i de här poddarna, är Vattnet går och barnet går, är säkert bekanta med oxytocinet.
Ja,
för det pratar man ju liksom om under graviditet, förlossning, amning, anknytning.
Verkligen.
Och anledningen till att oxytocinet är viktigt för anknytningen och liksom påverkar anknytningen, det är därför att oxytocinet, och i det här fallet då musiken, det hjälper oss liksom att föras samman. Man knyter band. Det finns ju en anledning till att vi har den här bilden av den här lägerelden, och någon sitter alltid med den där gitarren och så sjunger man tillsammans.
Just
och så känner man gemenskap. Och det är troligtvis för att musiken faktiskt är någonting socialt. Det knyter oss samman. Det är någonting känslomässigt. Det utsöndrar oxytocin och sänker stressnivåer.
Mm.
Så det är liksom... Ja, det är viktigt att ha med i livet.
Intressant.
Man har gjort studier också på elever i en skola. Och då hade man 3 olika grupper. Mm. Och då fick en grupp ha extra musik. Och då var fokus bara på att den musiktimmen skulle vara rolig bara. Just kul. Det. Ja. Det behövde inte finnas något extra annat mål med det än att de hade det bra. Liksom. Mm. Och sen hade man en grupp som fick sitta en extra timme med datorer. Och sen hade man en kontrollgrupp som bara fick ha sitt vanliga skolår. Mm. Och så följde man de här eleverna och deras stressnivåer under året. Och vet du vad man kom fram till?
Mm. Nej,
gissa.
Att man blev lugnare på något vis.
Ja, ja, exakt. Ja. För att stressnivåerna gick faktiskt ner och var lägre hos den gruppen som hade haft extra musik.
Ja.
Och det påverkar inlärningen positivt.
Just det.
Vi får ihop gruppen. Om den här gruppen då haft det trevligt och bra under den här timman,
ja,
då finns det ju en trolig chans att det här har spilt över på övrig lektionstid liksom, och på klassen.
Just det.
Att man mår bra. Det i sin tur har visat sig, alltså det här sociala gemenskapen har visat att vi får bättre hälsa av det. Att vi är i en grupp och att vi mår bra tillsammans. Ja. Så att musiken liksom fyller många sådana funktioner, mm, känslomässigt och socialt för oss.
Så det finns ju en ganska bra anledning då kanske egentligen till att man till exempel i förskolan ofta har samling och att man sjunger någonting tillsammans. Och, mm. Alltså det är inte bara, ofta som förälder så tänker man ju så bara, ja, de har lite mysigt eller liksom, de gör det här för att de ska ha något att göra, typ.
Ja.
Men det finns ju oftast en god tanke med väldigt, eller nästan med allt man gör både i förskola och i skola.
Visst. Ja. Och om jag tänker barn, små barn, de brukar ju lära sig ramsor för saker. Mm. Och det kan man även göra som vuxen eller man pluggar någonting och måste memorera.
Just
för ramsor och musik gör att vi lättare kommer ihåg saker.
Ja.
Så det kan man jobba med i typ förskolemiljö. Och sen att man turas om, att man gör någonting som grupp. Då, ja, det finns många bra funktioner med den där sångstunden. Liksom.
Verkligen, intressant.
Men sen en annan grej som är lite intressant, det är ju faktiskt att man kan ha musikterapi.
Ja, just det. Jag har talat om det, men inte mer än så. Liksom.
Och det har man ju för att musiken påverkar oss. Det kan ju locka fram känslor man behöver få fram och prata kring. Mm. Eller någonting man behöver bearbeta. Mm. Och med barn så kan man också se hur det påverkas. Och det, en grej man kan göra hemma med barn, det är att man tar fram papper och penna och kritor och färger och så här.
Mm.
Och sen så slår man på musik och så säger man att nu ska vi rita en stund till den här musiken. Och så tar man till exempel klassisk musik ena gången. Nästa gång tar man en liksom rockig låt kanske, hårdare låt. Sen kan man ta något glatt eller något lugnt. Och så ser man så här, hur påverkar det vad de skapar?
Mm. Just det.
Jättespännande.
Intressant.
För det tar liksom fram känslor och påverkar oss faktiskt.
Mm. Coolt.
Ja.
Det känns som att man skulle kunna ha en hel tv-serie om bara detta ämne.
Ja,
väldigt intressant. Och som du säger, både genom historien och också genom alla kulturer i hela världen så är ju musik jätteviktigt.
Ja.
Och en del
men
av alla kulturer.
Liksom... Och även dansen som ju lätt kommer till musiken.
Precis, rytmen.
Så om man har till exempel ett barn som man vill prata om känslor med sitt barn och kanske hjälpa barnet att uttrycka och förstå känslor och kanske också förstå hur andra kommunicerar vad de känner.
Mm.
Då kan man tänka lite att man använder dansen för det. Eller bara att man hjälper barnet med kroppskännedom och använder kropp och musik för att liksom förstärka det här. Hur ser man ut när man är arg? Vad gör du då? Och så kan man kolla med syskon att, men hur ser du ut när du är arg?
Ja.
Hur ser någon som är ledsen ut?
Ja.
Hur ser man ut när man är besviken? Hur ser man ut när man är förvånad? Vad gör man då? Hur låter det då? Och då kan man med hjälp av kroppen, dans, musik förstärka känslor och göra det väldigt tydligt.
Mm.
Och då får barnen lättare... De har lättare för att känna igen känslan i kroppen. För ibland kan man ju bara gå och känna sig på något sätt.
Och
vet man inte riktigt, vad är det här för ord? Hur ska jag förklara det här för min kompis till exempel?
Just det.
Men då hjälper man det lite på traven.
Mm. Exakt. Pontus är också inne på problematiken att all musik och kultur är skapad av vuxna som tror sig veta vad barn skulle tycka om. Hur ser du på den paradoxen?
Ja, vad intressant. Den paradoxen tänker jag återkommer i många områden, ja, faktiskt. För det jag tänker här är ju barnets perspektiv och barnperspektivet. Och nu när barnkonventionen har blivit lag sedan 1 januari 2020 så har ju vi behövt bli bättre på att ta barnets perspektiv. Vi är liksom skyldiga enligt lag faktiskt att göra det.
Just det.
Inom alla områden egentligen. Och barnperspektivet handlar om att vi vuxna har ett vuxet perspektiv på barn. Precis som Pontus säger här.
Mm.
Att vi tänker oss vad, att vi vet vad barnen tycker om och vad barnen behöver, vad barnen vill ha. Och så skapar vi någonting. Och det här barnperspektivet är ju viktigt många gånger att ha. Liksom, för att vi är äldre, vi har en mognare hjärna, vi kan ta bra beslut och så här för barnens skull. Men man måste också ha med barnets perspektiv.
Ja.
Och barnets perspektiv är ju just barnets egna perspektiv. Vad tycker du? Vad vill du? Vad uppskattar du? Att liksom ha med barnen i skapandet.
Mm.
Så att den där paradoxen, och att man inte så ofta kanske tar barnets perspektiv, det återkommer inom jättemånga olika områden.
Ja, eller hur? Och finns det någon liksom, men när man ser, finns det någon, det finns ju såklart mycket problematik i det, i stort och smått såklart. Men just när det gäller typ det här med kultur och har vi vuxna tillräckligt med barnasinne kvar, tycker du, för att vi ska kunna skriva låtar till exempel som barn ändå uppskattar? Alltså tydligen gör vi ju det då och då, eftersom det finns ju mycket barnmusik som barn älskar. Så kan säga vi kanske inte, men
vad svår fråga, men jag tänker så här direkt på sådana som är riktigt duktiga på att skriva barnböcker, som är riktigt duktiga på att göra barnmusik, som är bra på att göra barnteater. De verkar ju ha något så här häftigt barnasinne kvar. De lyckas ju liksom, för att det är många som tänker så här, men det är ju bara att skriva en barnbok.
Ja,
vad enkelt
exakt,
det är. Eller göra barnmusik och så bara, det kan jag rätta ihop.
Ja, men det är bara några sidor.
Det finns ju en anledning till att till exempel Astrid Lindgren är så otroligt uppskattad.
Visst.
Så att alla kan ju inte uppenbarligen det bra som en del ändå lyckas göra. Så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan så. Men där är väl också viktigt att ha en nära relation till barnen och lyssna in vad de tycker om. Och låta barn vara medskapare, för det är också en grej, en artikel i barnkonventionen. De har faktiskt rätt till det här, att liksom till kulturen, till
just
skapande.
Just det. Nej, men det är väl både det som du säger, att lyssna in vad barn vill ha och kanske försöka ha nära till sitt eget barnasinne, att man inte släpper det så lätt som det är lätt att göra annars som vuxen. Vi är också inne på det här att det är lätt som vuxen att prata över huvudet på barn eller liksom prata om sina barn som om de inte är i rummet. Och hur mycket uppfattar våra kids om sådana saker egentligen?
Det beror ju dels på hur gammalt barnet är naturligtvis och hur upptaget barnet är med annat kanske och vad vi säger. Men generellt sett så är det inte så trevligt att man gör det. Men det är ju som du säger, det är lätt hänt också. Det är nog fler än jag som har pratat över huvudet på mitt barn, och jag kommer på mig när jag öppnar munnen eller efteråt att så här, fast det här var nog inte så bra.
Nej, men alltså precis, för det kan ju vara enkla saker som att vad det nu kan vara, tappade en tand igår. Det kan ju, helt som inte, du vet, det är ingen, så här, ingen värdering eller någonting, men man berättar någonting om någon annan som sitter 2 meter bort istället för att hon får berätta. Jag vet inte, var ska man dra gränsen liksom?
Alltså det jag spontant tänker är så här, men om man tänker läkarbesök till exempel, där just kan det vara otroligt obehagligt att sitta liksom som ett litet barn och så pratar de vuxna om en.
Ja.
Att det är viktigt att låta barnet få komma till tal, så säga sitt och förklara. Mm. Och där tänker jag att man kan lyssna in barnet. Dels hur gammalt och moget är barnet? Kan barnet förmedla vad den vill förmedla och behöver säga och sådär?
Mm.
Och vill du säga, eller ska jag hjälpa dig?
Just det.
Men att man ändå öppnar upp för att barnet faktiskt själv kan kommunicera och berätta saker.
Mm. Du och jag, Paulina, har ju varit inne på det här tidigare med att leka med barn och att det inte alltid är så jäkla roligt egentligen. Men hur okej är det liksom egentligen att be sitt barn leka själv medan man kanske sätter sig bredvid med en god bok istället? Alltså, extremt svårt i praktiken. Mina barn skulle bara, mamma, mamma, mamma. Så det skulle kanske ändå inte gå. Men, men rent teoretiskt, skulle det vara okej? Liksom?
Ja, alltså det snabba svaret, det är ju ofta så här, det blir ett snabbt svar och sen ett komplext svar.
Ja,
för det är ju alltid så himla komplext alltihopa.
Ja.
Men det snabba svaret är ju så här, det är klart att det är okej att vilja sitta och läsa en bok och att man inte tycker att det är jättekul.
Eller?
Det tror jag jättemånga känner igen sig i.
Mm.
Det är inte alltid roligt att sitta och leka.
Sannoliken inte.
Och det är såklart att det är okej. Och det är också okej, tänker jag, att låta barn leka ensamma. Även om de gärna vill leka med dig som förälder. För att när barnen är små, då är det väldigt vanligt att barn är nära föräldrarna. Vill att föräldern ska vara med och leka. Och det kan ta ett tag, några år, liksom innan barn kan vara kvar i en lek längre stunder själv.
Ja, just det.
För sen när de väl är där, då, det här gäller ju såklart inte alla och barn är olika och så här, men generellt sett så kan ju barnen sen börja komma in i en lek och vara kvar i en lek. Och det är ju också väldigt värdefullt för utvecklingen.
Mm.
Att man låter barnet leka själv och få vara inne i sin egen fantasi och få vara kvar i leken och forma den själv. Det är också jättevärdefullt.
Mm.
Lika värdefullt som det är att få leka med någon annan. Och ha en social lek. Liksom.
Just det.
Men om man ska göra lite så här, lite komplex, så funderar jag på... det är ju väldigt vanligt att föräldrar har dåligt samvete.
Mm, verkligen.
Över lite olika saker.
Jaha, över
det
mesta.
Men det är faktiskt jättevanligt. Och att det följer med genom hela... Ja, men hela livet nästan, som barnen är barn. Liksom. Och då tänker jag så här, vad det kan bero på. Om det är det som ligger bakom den här funderingen. Är det okej att jag sitter och läser en bok medan mitt barn leker ensam?
Mm.
Och där skulle jag säga så här, fundera över, om man nu känner igen sig i det här. Fundera över vad det här dåliga samvetet beror på.
Mm.
Vad finns bakom det där? Vilka tankar har du när du sitter där eller står där och har dåligt samvete? Vad tänker du för någonting? Lyssna på de tankarna. Vad säger de om dig och värderingar och krav och sådär?
Mm.
För att det är också väldigt vanligt bland föräldrar idag att vi har väldigt höga krav på oss.
Oh ja.
Och jag tänker att liksom, det är ju bra att vi vill det bästa för våra barn.
Mm.
Men det kan också vara så att de här kraven spiller över och liksom, så att den vågskål, eller man ska säga, tippar över så att det blir för höga krav. Att det inte alls blir någonting bra. Vi kanske har suttit på Instagram och sett hur de där andra mammorna pysslar och de bakar. Och så ser man ju inte det där andra när de står med dåligt samvete och de rör i kastruller och barnen och syskonen kanske bråkar. Eller liksom, och man har inte tid att leka och de drar en i byxbenet och vill vara med en och sådär. Så det tycker jag man liksom ska lyssna in. Och är det så att man kanske har för höga krav på sig själv, för man kan inte alltid leka med barnen. Och man har ju också behov av vila och återhämtning själv. Man slutar ju inte vara människa när man blir förälder. Utan de grundläggande behoven finns ju kvar. Liksom. Och det kan ju komma uttryck då att jag vill sitta och läsa en bok. Och då tänker jag att man ska tänka att man ska vara glad att man har skapat bra förutsättningar för lek. Att barnet har... Men alla såna här grundläggande grejer, sovit, ätit, har en plats att vara på, är trygg, är kanske nära dig. Och vara nöjd med det och känna att det är bra.
Mm.
För att barnet leker ensamt är inte dåligt.
Just det.
Men ett annat exempel som också är ganska vanligt när föräldrar har dåligt samvete. Det kan vara så att det dåliga samvetet också säger en att det inte bara barnet som vill vara mer med dig. Du som förälder kanske själv känner, jag skulle vilja ha mer tid med mitt barn.
Mm, just det.
Och det är också det där som kan ligga och gnaga på en. Att egentligen så skulle jag vilja säga ja här. Eller egentligen så skulle jag vilja föreslå kanske något annat som vi tycker är kul att göra ihop.
Mm.
Och att liksom ta reda på lite. Är det det du säger? Vad vill jag själv? Och kan jag försöka forma livet på något sätt så att jag får det jag också vill ha som förälder? Liksom.
Just det.
Så. För forskning har ju också visat liksom återkommande att spendera tid med sina barn, det leder till färre konflikter och bättre relationer.
Mm.
Så att det är alltid bra att spendera, var liksom umgås med varandra. Så.
Mm. Men det är väl det som är, jag tycker du sätter fingret på det, att men liksom, vi har så otroliga krav på oss att vi, allting måste vara perfekt hela tiden, och att man fokuserar på lite mindre saker som kanske inte är det där viktiga, utan det finns ju den här basala saken som du säger, att mitt barn mår bra, det är liksom mätt och tryggt och sovit gott och så vidare, och sen så är det inte hela världen om hen leker själv en halvtimme, men jag är ju ändå här, jag är här liksom. Att man kanske kan bara fokusera lite mer på vad är viktigast liksom.
Precis. Och kom ihåg, man som förälder har ju samma behov som tidigare av vila och av återhämtning, till exempel genom att läsa en bok.
Just det. Vad kul, det blev ett dubbelavsnitt. Tack Pontus de Wolf för dina kloka ord. Och tack igen kära ni som lyssnat. Glöm inte mammagruppen på Facebook och Vattnet går på Instagram såklart. Kram på er, ha det bäst.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.